1700-talet, sidan 28. Till vänster några bildtexter. Konstnären Elias Martin 1739-1818 gjorde på Gustav III:s beställning en serie gravyrer med Stockholmsmotiv. Denna heter Utsikt över Stockholm och visar till vänster Kungliga slottet och i mitten Helgansholmen, där i våra dagar riksdagshuset är beläget. Till höger ser vi palatset Makalös. Det brann senare ner och på dess plats finns idag Karl XII:s torg vid Kungsträdgården. Och där nedanför, all ny kunskap skulle skrivas ner i bokform. Resultatet blev det stora franska uppslagsverket Encyklopedin. Under 1700-talet gjorde tekniken nya framsteg och den första ångmaskinen konstruerades i England. Rika köpmän satsade sina pengar i nya fabriker som drevs med ånga eller vattenkraft, först vattenhjul och senare turbiner. För att underlätta tunga transporter grävde man kanaler och byggde järnvägar. Nya städer växte upp runt industrierna och hela det engelska samhället förändrades. England blev det första land som industrialiserades. Ännu var dock det ekonomiska livet styrt av regler om vem som fick tillverka och sälja vad och till vilket pris. Den brittiska ekonomen Adam Smith förde fram idéer om hur alla länder skulle kunna bli rikare genom att handla med varann utan tullar, något som dock skulle låta vänta på sig. Tillkomsten av maskiner för produktion av varor förändrade snabbt människornas vardagsliv, varför man kallar industrialiseringen för den industriella revolutionen. Under 1700-talet vann den så kallade upplysningen och dess tro på förnuftet insteg i Europa. Upplysningen var ett nytt sätt att se på livet och vetenskapen, ett sätt som betonade förnuftet och det logiska tänkandet. Det hade sitt centrum i Frankrike där filosofer som Voltaire argumenterade mot fördomar och vidskepelse. Enligt upplysningsidéerna är alla människor kapabla att tänka själva. De ska därför inte okritiskt tro på vad de ser eller hör, även om det sägs av mäktiga eller inflytelserika personer. Inte ens vad kyrkan och prästerna förkunnar ska accepteras okritiskt. En annan viktig tanke är att alla människor i grunden är födda fria och jämlika. Sidan 29. Sidan 30. En slutsats blev då att adelns förmåner skulle kunna avskaffas. Dessa synpunkter innebar att upplysningsidéerna kom att bekämpas av delar av såväl kyrkan som adeln. Ändå fick upplysningen stor betydelse och kom att inspirera de ledande personerna vid både den amerikanska och den franska revolutionen samt en hel rad av kungar som kallade sig upplysta despoter. Under 1700-talet kämpade fransmän och engelsmän om inflytandet i Indien och i Nordamerika. Engelsmännen vann, men i Nordamerika förklarade sig 1776 deras kolonier självständiga och bildade Amerikas förenta stater, USA. Upplysningsidéerna fick stor betydelse för den amerikanska författningen, grundlagen, som betonade maktdelning och individens rättigheter. Uppe till vänster en bildtext. Slavhandeln har djupt påverkat utvecklingen i både Amerika och Afrika. På föregående sida läser jag vad som står i rutan. Franska revolutionen. När Ludvig den 16 år 1774 blev kung hade den franska staten stora skulder efter flera kostsamma och mindre framgångsrika krig. Kungen styrde landet nästan enväldigt men kunde inte höja skatterna utan adelns medgivande. Adelsmännen ville tvinga kungen att dela makten och satte sig på tvären. När den ekonomiska krisen blev akut valde kungen att sammankalla generalständerna, parlamentet, för att tvinga fram eftergifter från adeln. Riksdagen hade då inte sammanträtt på över 150 år. Den bestod av tre stånd, nämligen adeln, prästerna och tredje ståndet. Till tredje ståndet räknades huvuddelen av befolkningen, både bönder och borgare. Det rådde starkt missnöje bland folkmajoriteten över adelns privilegier. Bland filosofer och högutbildade diskuterade samtidigt upplysningsidéerna. När riksdagen höll sina möten ökade trycket från tredje ståndet och en upprorstämning spred sig över landet. Kungen kunde inte hindra att makten övertogs av riksdagen som snart avskaffade privilegierna och betonade allas jämlikhet. Slagord för revolutionärerna var frihet, jämlikhet och broderskap. Makten gled dock över till ännu mer radikala personer. Republik infördes, kungen och drottningen ställdes inför rätta och avrättades. Ett rent skräckvälde bredde ut sig med massavrättningar, med giljotin av de som misstänktes vara emot revolutionen. Den ledande personen under denna tid, 1793-94, var en advokat vid namn Robespierre. När hans närmaste omgivning också fruktade för sina liv blev han störtad och själv avrättad. De styrande i Frankrikes grannländer fruktade att franska revolutionens idé skulle sprida sig dit och bildade en allians mot franska republiken. Det folkrika Frankrike införde allmän värnplikt och kunde med sin stora armé slå tillbaka attackerna. Unga dugliga soldater kunde snabbt stiga graderna och i unga år nå höga poster. Revolutionens jämlikhetsidéer spreds till andra länder samtidigt som makten i Frankrike genom en kupp övertogs av just en ung officer, Napoleon Bonaparte. Bildtexterna till höger uppifrån. På den här karikatyren från 1789 ser vi tredje ståndet i form av en gammal gubbe som tvingas bära upp de två första stånden. Avrättningen av Robespierre i giljotinen. Åter till sidan 30. Vad händer i Sverige? När 1700-talet började var Sverige en stormakt och ungefär dubbelt så stort som i våra dagar. Grannländerna Danmark och Ryssland samt Sachsen, ett tyskt rike i förbund med Polen, förklarade år 1700 samtidigt Sverige krig. Det kallas Stora Nordiska kriget. Detta innebar till en början framgångar för den unge svenske kungen Karl den XII, men därefter allt större motgångar. Han tvingade först Danmark till fred och lyckades därefter besegra ryssarna vid Narva och tågade med svenska armén in i Polen för att avsätta den saxisk-polske kungen August den II. Sidan 31. Detta tog flera år och under tiden stärkte den ryske tsaren sin armé. Karl den XII valde då att försöka avvärja det ryska hotet, men blev 1709 slagen vid Poltava i Ukraina. Det innebar att den svenska stormaktsställningen gick förlorad. Kungen återkom till Sverige och stupade 1718 i ett försök att erövra Norge. Efter Karl den XII:s död var landet utmattat och tvingades acceptera att alla besittningar i Baltikum och östra Finland gick förlorade. Bildtexterna till höger uppifrån. På det här paradmässiga sättet fördes inte den döde kungens lik från Fredrikstens fästning. I verkligheten lades kroppen i en låda som fördes till Uddevalla där den balsamerades. Karl den XII:s likfärd målades 1878 av Gustav Cederström 1845-1933, alltså 160 år efter kungens död. Målningen säger därför mer om hur man under 1800-talet hyllade Karl den XII som en hjälte än vad som egentligen hände när kungen dött. När Adolf Fredrik, som var kung 1751-1771, vägrade skriva under rådsbeslut ersattes hans namnteckning med en stämpel. Namnstämpeln blev en symbol för kungens maktlöshet under frihetstiden. År 1720 fick Sverige en ny grundlag som innebar att nästan hela makten skulle ligga hos riksdagen. Denna tid kallas frihetstiden, men det var främst adeln som dominerade. Sverige var nu på nytt en småstat. Det fanns inom adeln stora motsättningar om vilken politik som skulle föras, antingen en mer försiktig fredspolitik eller en mer djärv utrikespolitik för att besegra ryssarna. Företrädarna för den förstnämnda åsikten kallades mössor, av sina kritiker kallade nattmössor, och de mer djärva eller våghalsiga kallades hattar. År 1772 gjorde så den unge kungen Gustav den III en statskupp. Han påstod att landet skulle slitas sönder om inte kungamakten stärktes. Senare ökade han ytterligare sin makt och blev nästan enväldig. Sidan 32. Gustav den III gynnade bönderna och avskaffade en rad adliga privilegier, till exempel rätten till statliga ämbeten, och införde rätt för ofrälse att köpa adlig jord. Han var också en betydande kulturperson och främjade såväl musik, teater, måleri som vetenskap. Gustav den III grundade Svenska akademin för att vårda det svenska språket. Men han skaffade sig fiender, inte minst bland adeln, vilket ledde till att han blev mördad 1792, typiskt nog på en maskeradbal på operan. Efter några år med förmyndarregering tillträdde hans son Gustav den IV Adolf som kung. Carl von Linné. Carl von Linné 1707-1778 är den i världen allra mest kände svenske vetenskapsmannen genom alla tider. Han skapade ett system för att klassificera växter, djur och mineraler i olika kategorier och bidrog till att vetenskapen biologi uppstod. Linné växte upp som prästson i Stenbrohult i södra Småland, studerade i både Lund och Uppsala och blev tidigt uppmärksammad för sina botaniska kunskaper. Linné gjorde många resor genom Sverige och upptecknade noga vad han såg av växter och naturformationer. Hans resa till Lappland blev av stor betydelse och hans egen berättelse från resan har blivit berömd litteratur. Han sände också ut sina yngre medarbetare på resor i världen, vissa till andra sidan jorden, för att skaffa kunskap om växtlivet. Själv upptäckte han ett stort antal växter och anlade en botanisk trädgård i Uppsala. Linnés berömmelse lockade studenter från många länder till Uppsala. Hans klassifikationssystem ersattes senare av nya system, men hans sätt att beskriva arter efter familjer och undergrupper står sig fortfarande. Till vänster en bildtext. Den 12 maj 1732 lämnade Linné Uppsala för att bege sig till Lappland. Han färdades till häst, till fots och med båt. Här avbildas han iklädd samedräkt och med trolltrumma. Därunder läser jag. Frågor. 1. Vilka andra viktiga händelser och personer från 1700-talet kunde också ha nämnts i texten? 2. Vad är en revolution? 3. I vilka sammanhang kan vi idag finna avtryck från 1700-talet? Sidan 33.